En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Guess who's back? Ja, du lyssnar äntligen på ett nytt avsnitt av Sportbladets fotbollspodd Fan Plus med mig, Anna Rydén. Och det är inte bara podden som gör comeback. Saga Fredriksson är tillbaka också. Vi försöker koka ner det som har hänt sen sist. Lättare sagt än gjort såklart, men värt ett försök. Saga listar damallsvenskan där AIK fortsätter överraska. Linköping kämpar på och så dyker vi ner i soppan i Rosengård där Kjetselberg lämnar men Jansson blir kvar. Dessutom lite silly snack. Hur många plus får de svenska landslagsspelarnas flytt? Och vem var egentligen sommarens dyraste värvning? Som ni hör, det är fullmatat. Vi har massor att snacka om, så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Det känns lite konstigt. Det var ett tag sen sist, men nu är Fan Plus äntligen tillbaka. Jag ser mycket om ursäkt för att det här tog lite längre tid än vad det var tänkt. Det är diverse anledningar till att det blev som det blev. Men det gör ju också att jag kan säga varmt välkommen tillbaka till poddstudion. Saga! Det är ändå en glädje att ha dig här igen.
Jag blir glad att du är glad. Det här var ett jäkla tråkigt om jag kände att det här är en sorg.
Om jag hade suttit och gråtit lite.
Det är precis ångestfyllt och jobbigt. Men nej, och för mig känns det lite pirrigt. Det känns som jag är ny på jobbet. Lite handsvett till och med. Men jag är ju en dotter rikare. Så att det är väl säkert hormonerna som springer runt inte något annat. Nej, men jag är så glad att vara tillbaka.
Det är himla kul och vi har ju massor att snacka om. Vi kommer ju inte kunna gå igenom allt som har hänt sedan den här podden släpptes senast där strax efter ett avslutat EM. När jag ringde upp vår vän och kollega Frida Fagerlund som var på plats och såg finalen. Men vi ska väl ändå försöka sammanfatta vissa delar och sådär. Och så ska vi prata om det som händer här och nu, och vi kan väl börja liksom då i det som var i helgen. Vi fick se en toppmatch. Det var en tidig seriefinal kan man ju kalla det. Det är ju tre lag som är där uppe i toppen just nu. Det var Hammarby mot Malmö FF på Tre Arena och det var ett Hammarby som gick in och vann den, men de lyckades inte som Ellen Wangheim hade hoppats på, nolla Malmö FF. Hon ville visa att var skåpet ska stå, att ni kan inte komma hit och vara för kaxiga. Det gick tyvärr inte hela vägen, men Hammarby vann den och är tillbaka i serieledning. Vad tar du med dig från den matchen?
Jag förstår ju Wangerheims känsla där, för jag tycker ju någonstans att det ska vara en markant skillnad mellan de här två lagen. Och det är ju, vi ska prata lite mer om Malmö FF längre fram här i podden, men just till den här matchen så med underlaget tänkte jag direkt att det här kommer vara till Hammarbys favör. Jag tänkte någonstans också att det skulle bli revanschsug utav dess like efter det som hände nere i Malmö. Jag minns liksom hur Hammarby gick som tåget och de hade...
Nej, de hade väl gjort 17 mål eller något på de inledande matcherna.
Hela ligan och man tänkte...
Folk skrev ju SM-guldet är klart innan det.
Ja, men jag var en av dem. Så att jag, och jag tycker fortfarande att det bör stämma så att säga utifrån förutsättningar och lag som de har. Men där någonstans så har man ju liksom väntat på just det här mötet. Och jag tycker väl också så här att det var väldigt tydlig skillnad mellan lagen. Jag tycker Hammarby är starkare. Jag tycker att de skapar mer. Det är egentligen snarare de själva som bestämmer när och var och hur. Jag tyckte aldrig egentligen att det var Malmö FF som dikterade matchbilden och inte heller att det var de som på något sätt styrde Hammarby in i sämre perioder. Utan återigen, det är Hammarby som kan skada Hammarby. Och det tyckte jag var ganska uppenbart i den här matchen. Jag fick en känsla av att Malmö FF inte alls kom in i sitt pressspel. De låg långt ifrån varandra. Det var hav på mittfältet. Och just det här på Tre Arena heter den, va? Mm. De byter hela tiden.
Ja, den där arenan söder om Söder. Den stora med konstgräs.
Yes, den där. Där kan vi någonstans tycka liksom att det var så tydligt att den där planen behärskar inte Malmö FF riktigt ännu. Sen rör det ju ingen tvekan om att det är ju ändå hack i häl. Det är fortfarande inte så stor skillnad mellan de här två lagen.
Inte så stor som det borde vara.
Nej, vi kommer komma till det. Men ja, det är väl de reflektionerna jag har från den här matchen.
Jag tycker det var uppfriskande också. Jag var ju på plats och pratade med spelare i bägge lagen efter och sådär. Och bytte bland annat några ord med Natalie Hoff Persson. Efter jag tycker det uppfriskande och hon säger att de blev för fega. Att man helt plötsligt visade en respekt mot Hammarby som man själva hade varit inne på innan. Att nej, men det behöver vi inte göra. Vi vet hur det var. Och liksom så här, så att de blir alldeles för långa. Att man faktiskt säger det rätt ut. Och det känns som att Malmö är ju den typen av nykomling som den här ligan behöver, som du var inne på. Vi kommer snacka mer om Malmö, men det var ju en kul match på så sätt. Jag hade önskat kanske en ännu lite bättre inramning på plats, lite mer folk som hade tagit sig dit. Jag menar, det var dessutom i ett uppehåll där det inte krockar med att herrallsvenskan är igång och så vidare. Jag tycker ju att det var kul att det faktiskt ändå var två klackar. Nu hade Malmöklacken svårt att höras jättemycket, men den hördes ändå lite i perioder. Det har vi inte sett på den arenan tidigare. De andra klubbarna som har varit där när det har varit stormatch har ju inte riktigt kunnat bjuda upp till dansen. Jag hoppas att fler kommer göra det. Att vi kommer få se mer och mer av det där. För det ger ju också hela inramningen, akustiken, känslan av att det är något stort på gång. Och vi har ju några häftiga matcher kvar i ligan också med... Det är ju Häcken mot Hammarby, en match som spelas i Göteborg, och sen så ska ju Häcken ner till Malmö också. Så att det är ju de här tre lagen där uppe som det står mellan i den här guldstriden. Jag hoppas att den lever så länge som möjligt. Man älskar ju en rysare när man tittar på så här vid sidan om och inte hejar på något av lagen. Jag förstår att det kan ge magsår och huvudvärk för många inblandade i det, men det är ju det fantastiska med idrotten, med fotbollen, när man inte riktigt kan förutspå vad som händer. Man har liksom de här parametrarna, man vet vilka spelare som finns att tillgå, man vet en del av spelet, men så kommer nerver och så kommer liksom allt annat runt omkring, allt som kan spela in när det står mycket på spel. Det ska bli intressant att se hur de här tre lagen hanterar det, för nu har ju Häcken åkt på två proppar här, får man väl ändå säga, i den här guldstriden. Och man märker ju det att det kommer mot lag som gillar att spela fysiskt. Mot IFK Norrköping, mot Kristianstad. Man hittar inte de där tre poängarna och får sig rejäl näsbra. Och tappar ju, för det var ju Häcken som var i serieledning. Nu är de två poäng efter.
Men jag tycker det handlar så mycket om psykologi. Och du säger, när jag reflekterar över det du sa där med Hoff Persson, när hon säger att de visar för mycket respekt. Det här är ju en liten del, tycker jag, i och med att jag kan tala om det just för att jag själv har varit i sammanhanget. Men Malmö FF har, man jobbar väldigt mycket med liksom den här nästan fake it till you make it mentaliteten. Att vi tycker att vi är störst, bäst och vackrast, och vi liksom, man har lite den här jargongen givetvis med någon uns ödmjukhet, yada yada. Men det finns ändå lite det här att vi ska tro att vi ska ta tre poäng varje match. Vi ska tycka att vi är så bra. Men kanske också att Malmö FF, att det kom i kapp dem att ja, men du måste bevisa det först. Det har kanske levt lite över sina, vad ska man säga, tillgångar eller förväntningar. Att man har fått med sig poäng som inte alltid kanske har varit helt förtjänta. Sen har man ju absolut gjort en jättebra säsong. Så jag sitter inte här och trashar Malmö på något sätt. Tvärtom. Så verkligen finns det mycket att hylla kring arbetet runt och kring laget och laget i sig. Men psykologin tycker jag blir så uppenbar att du kan inte lura dig själv så mycket. När du väl möter Hammarby, det är väl klart som fan att du ska ha respekt för Hammarby. Som har över tid bevisat vad det är att bygga ett lag. Att bygga ett sammanhang och faktiskt ha momentum. Malmö FF kan inte blunda för det faktum, oavsett hur bra de har varit den här säsongen. För någonstans så vet de att de möter stora syster i det här sammanhanget. Så att jag tyckte det var en intressant liten puck där för psykologin i syvende och sist. Det kommer att äta sig in i alla sportskvinnor och män på ett sätt eller annat under sin karriär.
Så är det. Och med det sagt så kan vi väl ta oss in på din lista innan vi diskuterar. Det är ju så. Det har ju absolut spelat en premiär i WSL också. Vi kommer till den, men med tanke på att din lista, den handlar ju om den serien vi följer allra närmast, den vi har tillgång till allra mest, den som spelas på vår hemmaplan, nämligen Damallsvenskan. Så Take it away.
Ja, men det blir en liten recap och det blir kanske reflektioner utifrån. För jag ska väl erkänna med handen på hjärtat som ny förälder.
Vadå, har du inte varit på alla matcher suttit längst fram? Jag förstår
ja,
inte.
Men det är för jävligt. Nej, men såklart. Jag vill ändå liksom för våra lyssnare förklara att det här jag säger nu är inte byggt på kanske 10 som jag annars brukar vara. Jag tittar på nästan varenda match. Jag tror jag snittar 5 av 7 vanligtvis. Nu har det varit färre än så. Så att det här är liksom inte så här några djupa analyser. Det här är mer så här när man sitter hemma i soffan och bara, jag får en känsla. Det är väl lite så jag pratar om nu. Och lite recap på det som har varit för de som kanske inte helt har hängt med. Men det första och främst vill jag bara lyfta AIK. Vet inte hur många säsonger vi har suttit i den här poddstudion och varit ganska hårda mot den satsning. Jag ska komma ihåg att AIK är en av de bästa budgets i damasvenskan tidigare år. Jag vet inte exakt hur det står sig just det här året. Men man ska ha med sig att de har inte haft ont om pengar att köpa in de spelarna eller hitta ett format som passar deras liksom, förutsättningar. Det har ju frustrerat skiten ur mig. För jag tycker någonstans att har man de förutsättningarna, givetvis ska man då jobba ut efter dem. Med det sagt, ledarskap är allt. Har inte Lukas kommit in och varit den friskaste fläkten i damasvenskan så här långt? Vad tycker du?
Jo, jag håller helt med. Sen så blev jag ju lite fascinerad. För nu är det ju så, man har sitter och sneglar på den här tabellen lite titt som tätt. Så jag var tvungen att gå in och titta här nu. Och AIK ligger då inom citationstecken bara på en 7:e plats. Det är ändå över halvan. Det är ju en klubb som borde kunna vara ännu högre upp och som har varit högre upp. Det är ju tajt där, ska vi säga, upp till 5:e platsen. De är 2 poäng efter Kristianstad bara. Så att jag tycker verkligen att det har varit en frisk fläkt och någon som... Det känns som att de själva börjar tro på det igen. Det känns som att de vet lite vad de är på väg och flera av spelarna som har funnits där ett tag har ju faktiskt hittat en väg som de kan sträva mot.
Ja, och jag tror att bara det här som tron har varit en stor grej. Att när jag har tittat på matcher från AIKs tidigare säsonger så har jag verkligen bara känt, men herregud, ni tror inte själva på det. Ni liksom bara ställer ut skorna och tycker liksom att ja, men idag får det vara. Nu får man ju ändå känslan av att spelarna fightas för någonting. De utvecklas. Man hör ju hur Lukas Cybryski, han pratar ju också om hur de utvärderar sina prestationer och det där liksom små marginaler i vardagen tror jag är det mest motiverande, tyckte jag i alla fall som spelare, att gå in och känna att okej, vänta, det är inte om jag vinner flest matcher alltid, utan det är kanske den här tacklingen som jag ska mäta, ett centralt mittfält, hur många returns, alltså hur många gånger vinner jag bollen och så vidare, sådana saker som faktiskt kan göra att du tar kliv totalt sett till slut. Komma ihåg att det är fortfarande ett ungt lag de har. Har absolut kanske inte den tyngden de hade behövt offensivt. Ändå så gör man det faktiskt riktigt bra. Så att nu åkte de ju på pumpen mot Piteå. Jag gissar att det är riktigt, ursäkta, sämre, bättre uttryck, men sög för dem. Att det måste varit riktigt irriterande på hemmaplan. Men med det sagt, verkligen, eller åkte jag så här långt och nu gäller det bara att ta säsongen i hamn för att de ska kunna känna sig riktigt stolta att de har tagit ett rejält kliv på rätt väg. Näst här då kommer vi ju osökt in på Malmö FF. Ett lag som, ja, jag har väl satt dem, jag tror jag tippar dem 5:a lite för att vara mallig, tror jag. Alltså inte mallig, men vet så här, ja, men jag trodde nog att de skulle komma ganska högt, men tänkte jag nog någonstans att ja, men det är väl kanske lite att ta i. Ja, det gjorde jag. Men samtidigt så tänkte jag så här, ja, men det finns ett sommarfönster som de kommer kunna jobba på. Det finns en grund i hur de vill arbeta. Det finns förutsättningar runt laget som jag tänkte att ja, men det kan ju inte de andra lagen stoltsera med på samma sätt. Så bara med de parametrarna så tycker jag ju att Malmö FF ska satsa på över halvan och definitivt pusha topp 4. Så. Med det sagt, vad säger om vår liga att ett lag kan kliva in och nu ligga på, vad blir det, 2:a plats? Hade 1:a platsen innan Hammarby-matchen. Tycker inte du, är det ett underbetyg? Eller ska vi säga det som en positiv grej att ett nytt lag kommer in och faktiskt kan ha de förutsättningarna? Vad står du i den frågan?
Men jag är väl lite delad. Jag tycker ju att det är bra att det kommer in en klubb som kan visa vad lite muskler, lite förutsättningar kan ge. För vi är ju lite lite för vana tyvärr att se det här att steget i damallsvenskan från elitettan är stort. För många alldeles för stort. Och där tycker jag ju att det är en positiv injektion det som Malmö FF visar upp. Sen så är jag förvånad. Jag försökte hitta mitt damallsvenska tips här. Ingen aning om vad det är. Det gick mycket, mycket dåligt att försöka hitta det lite snabbt. Men jag vet att jag hade också dem högt uppe. Jag hade också dem topp 5. Kan till och med varit så att jag landade på dem som 4 till slut. Jag minns inte riktigt. Men jag hade dem där uppe någonstans. Nu ser de ju ut att gå mot en topp 3-plats, mot en Europaplats första året. Och det såg jag absolut inte komma när vi klev in i den här säsongen. För tittar man på de värvningarna som Malmö FF gjorde så kände man ju okej, okay. Ja men smart. Bra, ni ska etablera er i damallsvenskan och sen får ni komma in med den här håll käften-värvningen. Sen kommer ni visa att ni är ett topplag. Jag kände ju liksom inte att värvningarna där och då var ett lag som ska konkurrera i toppen. Jag menar, man plockade en trio från Piteå som visst, de har damallsvensk erfarenhet och så vidare. Vi har en Tuva Skog som är en talang som man tänker, ja men i en ny miljö hon kanske får ännu mer utväxling där nere och sådär. Men det är ett Piteå som haft det svårt de senaste säsongerna. De har plockat folk från ett Djurgården som också varit sådär, men ett mittenlag. Sen plockade de ju sig Mia Persson förra sommaren som ju faktiskt tillhört ett topplag och vet precis vad som krävs där uppe i toppen. Och hon är ju verkligen lite av en mamma i det laget. Styr och ställer oavsett vilken position hon blir satt på mittfältet och så vidare. Man plockar in en Sara Kanutte som ju var i Hammarby under det där guldåret men hade svårt att få speltid. Som sen gjorde ett tvåsiffrigt antal mål i IFK Norrköping. De var utlånad dit, ner till Malmö. Det var ändå så. Men man vet att det är en anfallare som kan göra över 10 mål i damallsvensk kontext. Men det är ju inte den där superstjärnan. Det är ju inte som när Hammarby kliv in och bara hej hej, vi har Madeleine Janogy. Visst, Madeleine Janogy var på väg tillbaka från smällen hon fick i Wolfsburg. Hade spelat lite i Piteå och försökte hitta tillbaka till fotbollsglädjen och så vidare. Men det var fortfarande en spelare som har representerat Sverige i landslaget i mästerskap som ville tillbaka dit, som är tillbaka där nu. Den typen av värvning har ju liksom Malmö FF inte gjort.
Det är inte, nej, men det är ju inte det här. Det är ju fortfarande lite så här ofärdiga spelare under utveckling, U23-aura.
Alltså, exakt. Ett bra lagbygge som borde kunna etableras utan problem i damallsvenskan. Men jag är förvånad över att de på riktigt är ett topplag.
Ja, och jag säger i mitt tips att jag har satt dem 4. Så att jag menar, det är kanske inte så långt ifrån sanningen till slut ändå. Men jag tycker som sagt att topp 3, det lär ju hamna där, precis som du säger. Och det jag tror jag reagerar mest på är just att totalt sett tycker jag inte laget kanske är ett topp 3-lag. Men sen tittar man på övriga och så här, ja, om man tittar Norrköping så får man väl konstatera någonstans att ny tränare, man fick Fanny Andersson skada ganska tidigt. Man hade inte riktigt den uspen längst fram. Karlenäs måste vi nästan nämna i det här sammanhanget givetvis, för hon har ju kommit in och verkligen lyft Norrköping. Men det har varit stunder där man känt att okej, det kanske förståeligt att, att de inte helt tar nästa steg, utan det kanske behövs en säsong till för att liksom kila stadigt. Men det borde man kunna säga om Malmö FF också, för de hade inte heller allting på plats. Kristianstad känns bara som hela havet stormar lite, att det känns som att det flyger spelare in och ut, höger och vänster. Måste nämna här Beata Olsson till Liverpool. Jag vet att vi ska prata lite mer om allt möjligt senare, men för mig det var roligt, för inför säsongen så sitter hon och säger i ett annat sammanhang att hon man kommer till Kristianstad för man vet att man får möjligheten att spela utomlands. Att lite åt det hållet liksom, att de har haft bra forward, så man vet om att de får chansen. Och jag tänkte verkligen så här, det betyder väl inte att bara för att man kommer till Kristianstad så kommer man ut till Women's Super League till exempel. Men tydligen gör det.
Yep.
Och jag menar, såklart hon har haft en jättefin säsong, så det liksom rör inga tvivel om det. Men att det har blivit en sån plantskola för forwards, det är ju det vi pratat om Piteå tidigare. Det kanske så att Kristianstad har tagit över den stafettpinnen liksom.
När vi ändå är inne på forwards innan du går in på din nästa punkt, och du var inne på Norrköping här med, som inte fick en fullträff med sin värvning i vintras i Jida Konainenberg, ja, som det. Har lämnat. Som ju plockades in, och de hade förhoppningar om att hon skulle få lite samma utväxling som Sara Kanutte fick när hon kom ner. Att liksom, ja, men en spelare som hade fått svårt att få speltid, kommer hit, ska ösa in mål. Gjorde ju något viktigt mål i kuppen och sådär inledningsvis, men fick det ju inte alls att lossna. Jag undrar vad IFK Norrköping tänkte när de sen såg att det var hon som sänkte Rosengård i Champions League-kvalet för OH Leuven.
Nej, jag vet, det är hysteriskt, men det var faktiskt en märklig värvning, måste jag säga. Den satt inte helt som den skulle, det gjorde den inte. Men okej, okay, that aside. Vi ska ner i de södra regionerna, det vill säga i tabellen. För nu pratar vi Linköping. Reflektioner, tankar, recap. Alltså så här, har det inte hänt väldigt mycket märkliga saker med Linköping den här säsongen? Alltså jag tycker det känns som rubrikerna startade redan innan säsongen. Man tog in Jonna och Andersson och alla var så här hysteriska över att det ryktades som att hon fick miljonbelopp och bla bla bla. Vilket som jag förstår inte stämmer. Men i grund och botten så var folk frustrerade över att hur kan man då prata om att man har ont om pengar när man får in en sån här etablerad spelare, jada jada. När det liksom, vad säger man, the dust had settled, så känns det som att det bara bubblar upp mer och mer och mer och mer. Och liksom ett Linköping i kris rent ekonomiskt. Men man gör värvningar som jag upplever. Liksom Mia som var sport, eller som är sportchef, eller vad är hennes titel?
Sportsligt ansvarig, tror jag väl är
ansvarig,
titeln.
Jag ska säga rätt. Nej, men någonstans ger upp sin lön för att rättfärdiga då att ta in ytterligare en spelare. Men den här spelaren får inte spela en minut i damallsvenskan. Alltså man gör ändå ganska mycket effort för att få in en spelare från USA som inte får beträda planen. Det känns som att de inte riktigt är överens om vilken väg de vill gå. Du har en tränare som sparkas igen. Man tar in Willie Kirk från England som definitivt lämnar under märkliga premisser för att han har allegedly varit, på svenska är det allegedly, alltså ja.
Hjärnan står absolut.
Alltså så här, han är anklagad för att ha en relation med en spelare. Får lämna sin post i Leicester och så kommer han med många om och men tillbaka till, inte tillbaka till, kommer till Sverige och ska ta över Linköping. Jag kan inte tänka mig att han har varit billig. Men det är också bara spekulation, så det här är liksom ingen fakta. Men just det här att det är lite för mycket saker som händer i ett lag som verkligen behöver lugn och ro, enligt mig. Men de ska ju också skaffa ett herrlag. Och de ska till Allsvenskan igen. Det ska bli en pojkakademi, för de vill ha jämställdhet. Och det köper jag, att man vill ha jämställdhet. Det tycker jag verkligen är ett jättebra initiativ. Men jag tycker det lirar illa när du har ett lag i damallsvenskan som är på väg att gå under och åka ut. Nu går det stolt att säga att du ska skaffa ett herrlag som vi hoppas ska gå till Allsvenskan. Då känner jag spontant, hur vore det om ni höll kvar Linköping, damlaget, i damallsvenskan? För det tycker jag sänder jättekonstiga signaler och irriterade faktiskt mig något oerhört hemma i tv-soffan. Så då har jag det sagt. Och jag vet ju, alltså det här, med tanke på att jag inte har alla detaljer, så får man gärna komma med feedback om man känner och tycker att man har mer information om det här. Men för mig personligen så lirar det inte väl när man säger att man ska starta ett herrlag, men man har inte ens koll på ekonomin för damlaget och de är på väg att gå under. Det gör mig irriterad.
Ja, och det är ju en klubb som det har stormat så pass mycket runt, så de hade väl svårt att få in en ordförande och sådär. Och det har varit så mycket som har hänt runt Linköping, ett Linköping som just nu ligger på nedflyttning. Visst, man har gjort sig en liten uppryckning här efter sommaren. Man åkte ju ner till Växjö med något ovanligt som en två raka segrar med sig ner dit. Åkte dock på pumpen i den matchen, som ju var en viktig match mot ett Växjö som också låg där nere i tabellen. Nu hoppade Växjö ändå upp till en nionde plats med de tre poängen och dubbla målen av Maja Bodin där mot LFC. Men det är inom citationstecken bara tre poäng upp till Brommapojkarna. Det kan fortfarande gå. Det kändes hopplöst ett tag. Det kändes som att de var ute på så djupt vatten. Nu kanske de kan lyckas hålla huvudet över vattenytan. Och då kommer det bli väldigt intressant att se hur de ska lösa det här till nästa säsong. För det är en av våra mest anrika föreningar sett till de senaste åren. Jag menar, titta på flera av landslagsspelarna vi har. det är många av dem som har varit i LFC och vunnit guld. Det är ju en klubb som har varit i framkant. Därför känns det så märkligt att se allt som har hänt det senaste
året. Jag tycker det är bara för mycket rubriker som pågår. Och sen då, lägg till, vad gör John Andersson om de eventuellt skulle åka ur? Alltså det känns bara så avigt. Allting känns avigt. Så att det är någonting vi ska följa såklart. Och jag hoppas, alltså så här, jag säger allt detta med exakt det du säger. Det är så anrik förening med så fint legacy. Det är väl klart att vi inte vill se de här lagen ha det här förfarandet eller att det liksom sipprar ut i ingenting. Man vill ju att det ska tas hand om, och jag vet att Linköping är fullt med eldsjälar. Är det någonting de har så är det människor som jobbar extremt hårt runt laget i klubben, som brinner, som har själva föräldrar som har jobbat i klubben och så vidare. Så att, jag menar, det råder ingen tvivel om att det finns människor som bryr sig om det de gör. Men någonting ska vi ju när sånt här händer gång efter annan. Och jag tycker fortfarande att deras kommunikation utåt inte håller det känns desperat. Faktiskt, det är så jag känner. Men från det ena till det andra. Häcken. Känns spretig, eller? Det känns som ett lag. Alltså, om jag tänker på Häcken nu då, återigen, jag påminner våra lyssnare. Det här är pratat från bara känslor, inte så djup analys, utan bara så här. Vad sitter jag och tänker på hemma när jag tar hand om min nyfödda dotter? Häcken känns som att vi har världens spets i Felicia Skröder.
Jo, tack.
Och att lägsta nivån utifrån spelare är liksom mil ifrån. Att tidigare tyckte jag Häcken var ett lag som hade ganska, det var ganska homogent. Man hade spets, men man hade liksom väldigt få svaga länkar. Nu tycker jag att det finns ett par svaga länkar, lite för många sådana. Där man också känner att nu börjar ni liksom påverka de här spelarna som förra året tyckte jag var riktigt bra. Fostalsen som spelare som jag tycker var bländande förra året. Och jag ville liksom ha in en i varenda kategori av årets nykomling. Och liksom jag kände att så här, mittfältare, hon ska ha det. För att jag såg potentialen. Jag tycker hon har bleknat den här säsongen. Och jag tycker inte att det är hennes fel. Jag tycker att hon får ett för stort ansvar. Jag tycker hon får ansvara för mycket ytor. Hon får inte bara göra det här finessen som hon är bra på. Och mycket på grund av att vem hon jobbar runt omkring med. Sen är det ju bara sinnessjukt att sitta och prata om negativitet. Att man har Felicia Skröder som bombar in mål. Vilken jäkla lirare. Och det vill jag ändå baka in lite här nu apropå fotbollskanalen var ju lite trigger happy och outa hennes månadslön. Jag vet inte om det var överenskommet eller inte. Har du någon mer input på det?
Inte om de hade snackat om det innan. Vi har ju gått ut med sexsiffrigt belopp sen tidigare.
Jo. Fotbollskanalen var ju ute och sa någonting om faktiska siffror. Man får tycka vad man vill om det, men den siffran är ute. Alltså så här. Jag tänker så många saker med det här, men det ena grejen är ju någonstans att fan vad smarta Bäck och Häcken är. För det första att man premierar en spelare av hennes dignitet, så ung, så talangfull, som gått från vad jag sa förra säsongen alldeles för ojämn till den här säsongen, alltså henne kan man lita på. De vet att hon kommer säljas, troligtvis rekordsummer.
Allt annat är ju sinnessjukt om det inte blir rekordsummer.
Ja. Ett misslyckande om de inte lyckas med det. Så någonstans har du att en Skröder kommer ju lämna när troligtvis efter skolan är slut. Vem troligtvis bäst betalande helt enkelt ute i Europa. Så det är ingen tvingning om att hon kommer säljas. Men då kan de ju pusha upp hennes lön så in i helsike nu. För att troligtvis vet de om att det är en temporär utgift som de kommer ha. De kommer få tillbaka det med råge förhoppningsvis. De pushar hennes värde ute i Europa. Och den strategin gillar jag. Sätt ett värde på era spelare så att inte utlandet kan komma och bara norpa bäst de vill för gratis pengar, för att spelarna får noll förutsättningar när de väl kommer över på andra sidan. Så någonstans gillar jag hela strategin. Och sen är det ju bara, alltså det är så, du vet, så här gåshudssiffror. Jag fattar att det är fortfarande inte närheten av vissa manliga spelare får ute i världen. Men i Sverige så är det här, det suger nog inte att vara Felicia Skröder, tjäna de pengarna som det pratas om. Och dessutom bo hemma och gå i skolan har nog rätt så gött. Jag unnar henne varenda krona och tycker bara det är en skön strategi från Häcken att man någonstans försöker sätta någon liksom standard på vad de gör.
Jag håller helt med.
Och en liten till grej som jag vill lägga till med Häcken, förlåt. Man ska ha med sig Anna Anvegård in och ut. Elin Rubensson, hon ska bli mamma igen. Grattis till Elin Rubensson. Men det var ju faktiskt den spelaren som jag trodde skulle bli deras MVP i år. Så det har ju givetvis också påverkat totala scenen för Häcken. Och ändå ligger där de gör. Så att, ja.
Så är det ju.
Det säger någonting om någonting.
Det gör det. Och det är ju jätteroligt med Elin Rubenssons besked såklart. I och med att det var ju någonting som man anade.
Mm.
Med tanke på det som hände i Houston, anledningen till varför hon flyttade hem, varför hon valde Häcken. Jag pratade ju med henne efter att hon hade gått ut med nyheten då, och hon sa ju också att det var ju en av anledningarna till att hon valde Häcken, för att hon kände sig så trygg där och i allting som händer, och att hon själv känner att hon fortfarande kan vara en del av gruppen och sådär, men man saknar ju henne på planen, det gör man. En sån som Fossdal till exempel hade ju lyft oerhört av att ha Rubensson jämte sig, och jag noterade ju också här om matchen när jag mässade till dig, Stine Sandbäck, mittback.
Det är också en grej med Häcken. Det har varit för mycket av den varan med liksom hokus pokus. Varför sitter hon som mittback? Jag fattar ingenting. Den matchen såg inte jag, så jag kan inte prata mer om det. Men när du skrev det, jag bara så här, va? Sen förstår jag henne som sexa som kanske droppar ner och jada jada, för hon är ju en väldigt kapabel spelare. Och faktum är, hon kommer inte konkurrera ut Skröder. Så jag tror att det har med saken att göra, att man måste hitta liksom en plats för henne. Och jag tror inte att egentligen McLean är jättetaggad på när man behöver liksom så här, jag måste hitta en lösning. Han vill ha lösningen. Han hade säkert en tanke med den här truppen, och han har behövt mixa en hel del med tanke på skadorna som också har varit.
Förmodligen så. Vi stänger Häcken-kapitlet där för nu. Och kan också bara passa på att pusha för alla er som lyssnar här att Häcken är ju det sista laget från Sverige som har chansen att ta sig till Champions League. Man kliver in i ett dubbelmöte med Atletico Madrid nu till veckan. Hemmamatchen spelas på torsdag och den sänds på Sportbladet, så man kan följa Häckens Champions League-jakt där om man inte har möjlighet att vara på plats, såklart. Vi uppmuntrar ju alltid alla att ta sig till arenorna om man har möjlighet. Men har man inte det, då kan man följa matchen på Sportbladet.
Så taggad på det mötet. Vi hoppas verkligen för Häckens del att de tar sig vidare från dubbelmötet. Men kort egentligen, apropå, det går ju, leder mig verkligen till nästa poäng. Jäklar vad jag tjötar på. Men Hammarby. Det här har faktiskt inte så mycket med damasvenskan att göra. Jag slänger in en liten Champions League-känga här. Apropå psykologi. Varför klämmer man in mot Manchester United och inte trodde på det? Jag vet att spelarna har sagt att ja, men vi trodde verkligen vi hade en chans. Men det syntes inte. För jag tyckte att ni hade, alltså ni säger jag, men jag tyckte de hade alldeles för stor respekt mot ett United som inte är samspelta, som så tröga ut, som så initiativlösa ut. Alltså så som Hammarby flög förbi Uniteds högerkant med Rivière, hon är kanadensiska, och Bissett. De två spelarna för mig är inte, Bissett för det första tycker jag inte är en speciellt tänkande spelare. Hon är lite mer power, lite mer så här spontan i sina aktioner. Pressspelet gick hon bort sig fullständigt. Rivière är inte särskilt well-rounded. Jag upplever henne som väldigt naiv i sitt sätt att spela. Alltså Blacksa hade lekstuga tillsammans med Jösendal ute på vänsterkanten. Det kändes som att man trodde att nu möter vi United från Women's Super League. Så att man började spela därefter. Och det gjorde mig besviken. För hade Hammarby spelat på det sättet som jag vet att de kan, så hade de vunnit den här matchen. Dessutom tyckte jag också att man hade lite mer feg utgångsposition i formationen. Jag upplevde också att man inte riktigt, man spelade inte för offensiven, man spelade mer för defensiven. Och det, jag måste säga att jag var jätteförvånad över det. Så att jag är lite besviken på att man åkte ut där, för jag kände att det var en grab and go. Men här står vi, och nu är det här nya Europa League-formatet som även finns på här sidan. Så att Hammarby är ju inte på något sätt utan till Rosengård heller. Så det ska ju faktiskt bli väldigt kul att följa ytterligare Europa-matcher där jag definitivt tror att Hammarby i synnerhet har goda chanser. Så det var det om det.
Men ska vi ta lite senaste nytt här också?
Låt oss!
För vi har ju ett lag som går lite tungt kan man väl säga. FC Rosengård. Nu kommer beskedet att Joel Kjetselberg lämnar. Ett besked som jag kanske inte riktigt hade sett komma Joel Kjetselberg som alltså ledde FC Rosengård förra säsongen till en av de sjukare säsonger vi har sett lämnar nu jobbet som tränare i FC Rosengård.
Alltså så här, Joel Kjetselberg är en väldigt skicklig tränare. Jag tycker att han har försökt göra lite det som Linköping åkte på misstaget förra säsongen var att man trots att man inte har spelarmaterial försöker göra samma sak på planen som man hade när man hade liksom världsstjärnor på varenda position. Det här laget är något helt annat. Det här laget är ett ungt lag som har jättemycket potential men uppenbart inte hanterar det tekniska på samma sätt, det taktiska på samma sätt, fysikaliteten på samma sätt. Allt kommer inom sinom tid, men det är väl inte jättechockerande att man agerar. Samtidigt så kanske jag inte tycker att, alltså min uppfattning är väl också att det kanske inte är så att han har fått allting han har förväntat sig alltid. Jag tror att Rosengård har varit ute efter spelare som de inte har fått. Och slutet av dagen så har de ju inte presterat. Alltså du kan inte vinna förra året på det viset för att sen ligga på en 11:e plats. Alltså helt ärligt. Det är inte värdigt mästarna, det tycker jag inte. Och då får man ju liksom såklart ta i beaktning allt det jag pratat om. Men då måste man spela efter. Så att någonting har ju inte riktigt kilat. Och någonting jag måste säga lägga till i det här. Många har säkert hört om Emma Jansson. Ni på Sportbladet har ju skrivit om det. Och det har pratats väldigt mycket om. Men jag tycker, jag hamnar själv i ett dilemma. Och jag ska bolla det med dig. Men ja, spelare har kontrakt. Man ska inte få bråka sig ur kontrakt. Vi har ju kontrakt för att, vad ska vi annars hålla oss till? Men, vissa gånger så tycker jag man måste ha fingertoppkänsla. Och man måste ha lite tanke på människan. Hon har vad, 2-3 månader kvar på sitt kontrakt. Rosengård ligger där de gör. Och då kan ju Rosengård säga som argument att ja, men på grund av det så behöver vi ha kvar henne. Men för mig, om hon får ett erbjudande från idag detta fallet Leicester, Women's Super League. Det är hennes sista chans troligtvis att åka till engelska ligan på grund av poäng som krävs för att man ska kunna ta sig dit. Det är ju sen Brexit hela tjosan hejsan. Då har hon alltså en sista möjlighet att göra något riktigt mega för sig själv. När hon har liksom varit i damasvenskan och tragglat x antal år. Kan man inte unna en spelare det då? Alltså, står verkligen Rosengård och faller med Emma Jansson? Även om jag tycker hon är viktig. Alltså, jag verkligen understryker Emma Jansson är viktig för Rosengård. Hon har varit, ska jag säga, deras kapten. Hon har slängt den, verkar det som. Eller så har de blivit fråntagen den, oavsett.
Jag för mig att hon i Viaplay senaste sändning sa att det var hennes beslut att lämna ifrån sig binden.
Men där har du det. Så att då är det alltså en spelare som väldigt tydligt är besviken. Och ja, man ska inte få grina sig till allt man vill här i världen. Men jag tycker någonstans att det känns som att man var väldigt, väldigt easy going med att släppa spelare som inte betalade sig efter säsongen. Men en spelare som faktiskt betalar. Alltså Leicester vill jag betala ganska mycket pengar för Emma Jansson i ett skede där FC Rosengård säkerligen behöver pengar. Tycker jag kanske då att det var ett läge att i alla fall ha en bra dialog om det. Så att med det sagt så sitter jag själv i en stol av många hattar och lite oklara åsikter. Men jag tycker i det här fallet skulle man släppa Emma Jansson. Vad tycker du?
Det tycker jag med, och jag tycker också absolut. Man ska hedra kontrakt och så vidare. Men ser man till allting som har hänt i Rosengård sen förra säsongen med alla andra spelare man släpper i det läget man har varit i. Sen visst, för Rosengårds del, det absolut viktigaste för dem, det är ju att rädda det damallsvenska kontraktet just nu.
Mm.
De är 4 poäng bara från en kvalplats.
Det är sjukt.
Det är helt sinnessjukt. De ligger på en 11:e plats. De är alltså laget som ligger precis ovanför kvalplatsen som det är just nu. Det är ett enormt underbetyg för FC Rosengård. Jag tycker inte att det är Joel Kjetselbergs fel utan att ha varit inne på liksom alla träningarna och sett hur det har sett ut, hur det har låtit och så vidare. Utan jag tycker att mycket har att göra med allt som har hänt runt omkring. Så många spelare som man bara släppte efter förra säsongen. Det är klart att alla vill iväg. Det är klart att det är många klubbar som är och drar i spelare som har gjort en sån säsong. Men det verkade ju liksom inte vara superhärlig stämning runt klubben i fjol i samband med att en sån som Therese Sjögran lämnade. Alltså det försvann ganska mycket identitet från FC Rosengård efter fjolårssäsongen. Och det känns som att de har varit identitetslösa den här säsongen. Man har inte vetat vad man ska ta vägen. De har åkt på så konstiga plumpar i damallsvenskan. Jag tycker ju att de borde ha klarat av det här Champions League-kvalet som de hade.
Oh,
där
God,
alltså
yeah.
Jada Konainenberg är den som gör två mål mot Löven. Nu vann de ju med 3-2 i den där matchen som gör att de fortfarande har chansen att ta sig till Champions League. Rosengård har det inte. Så att nej, jag tycker att det är jättemärkligt att man inte låter Emma Jansson flytta när man får ett bud. Man får möjlighet att få in pengar. Sen visst, alltså jag menar, man har ju släppt alla andra spelare. Varför inte Bea
Sprung har man
Emma
släppt.
Jansson? Man har släppt Bea Sprung.
Och de pratar om Bea Sprung och de har pratat om Bea Sprung som nästa Hanna Bennison. Alltså de har pratat om Bea Sprung som liksom this is our girl. Henne har man släppt till Hammarby, en konkurrent. Alltså för mig, det blir inte logiskt. Alltså, och sen så här samtidigt, jag fattar, om jag sitter på Rosengårds liksom, styrelse och allt möjligt så kommer jag tänka ut på Rosengård och bry mig om Rosengård, allt det där. Men jag tycker väl ändå att Jansson har förtjänat att få liksom, lite leeway. Att, så här, varsågod, vet du vad, tack för allt du har gjort. Vi ser att det här är din sista chans för England kanske. Så att jag vet, jag hoppas bara för Jansson skull att det kanske landar positivt längre fram, men det kan vara så att Englandfönstret är stängt för alltid. Och det tycker jag är jävligt tragiskt.
Jag håller helt med och det ska bli intressant att följa FC Rosengård vad som händer i den klubben här nu under hösten, vad kommer ske med dem framöver. Ja, det blir något att följa så att säga.
Det blir det.
Precis som guldstriden och allt annat. Ska vi ta oss vidare här nu då? Vi har redan hållit på en stund. Nu ska vi rusa igenom lista nummer 2. Den som heter Annas transferlista. Ett otroligt osexigt namn. Borde kunna sätta en bättre rubrik än så. Men den är uppdelad i lite olika punkter här då va? Och vi börjar med den härliga punkten. De svenska landslagsspelarna. Och du ska helt enkelt här få sätta plus
ja.
På flytten. Vi börjar med Julia Zidioti Olme från Bayern München till Manchester United. Hur många plus? Skalan är 1 som ju är underkänt. 2 är godkänt ska vi säga. 5 är världsklass.
Alltså jag drar till mig en stark femma direkt. Jag tycker den är världsklass. Så det är vad hon gör. Zidioti Olme har växt i mina ögon. Får hon bara jobba med defensiv och vara noga med det så tycker jag att hon är briljant på just den biten. Och det behöver United. Det där var en 5+.
Ja, och hon har ju fått en lite mer framflyttad roll i det där United. Det ska bli spännande att följa Zidioti Olme både där och förhoppningsvis då på det svenska mittfältet i höst. Fridolina Rolfö då? Ja, klubbadressen är ju densamma men hon går från Barcelona till Manchester United.
Ja, men jag drar till med en femma här också för anledningen här då blir att jag tror att i United kommer vi använda jag tänker Sverige nu så kommer hon användas på det hon är bra på i offensiven. Alldeles för mycket i Barcelona har inte varit negativt men då har hon varit för mycket defensiv ytterback liksom lämna över och det tycker jag påverkat landslaget. Så det är det jag menar att nu i United hoppas jag att hon används mer i sin offensiva spets så att det kan överföras i landslaget för jag har saknat det lite grann.
Ja, och det är ju då 5+ till Fridolina Rolfö. Amanda Ilestedt då? Från Arsenal till Eintracht Frankfurt.
Nej, femma. Nej, skojar. alla kan inte få 5, men jag tycker ändå det är en stark 4. Kanske för att jag tycker att det känns som att Ilestedt trivs väldigt bra i Tyskland. Det känns som att hon tillsammans då med Blomqvist kommer kunna lyfta Frankfurt ytterligare. Men det är ju fortfarande en av de klubbarna som pushar toppen. Inte liksom än idag kommer att slå ut Bayern München direkt. Så att det blir liksom inte riktigt den här wow. Men ändå, det känns som att den passar väldigt väl. Så, kanske.
Ja, och då tar vi nästa till Eintracht Frankfurt. Ja. För de verkar gilla att gå till samma klubbar, våra svenska landslagsspelare. Rebecca Blomqvist från Wolfsburg till Eintracht Frankfurt.
Ja, men spontant en 4 där också. Den är bra. Det känns som att där kan hon få mycket speltid och där kan hon få mycket självförtroende. Den får hon 4.
Och ett Frankfurt som ju höll hårt i sin Geraldine Reuter, som ryktades till Arsenal, som ju många blev förälskade i under sommarens fotbolls-EM. Så att det kan bli ett kul lag att följa i år. Vi får väl hoppas på det för både Ilestedt och Blomqvists skull. Hanna Bennison då? Från Juventus till Real Madrid.
Gud vad dålig på att sätta plus. Alltså jag har ju inte förberett dessa, så jag sätter 4 på den också. För jag tycker att klubbadressen är sexig, rent ut sagt. Jag tycker att den känns rätt för henne. Nu vet jag att hon inte startade här i början, va?
Nej, sen hade hon ju skadeproblem i slutet av EM, så det kan ju vara sånt som fortsatt ligger kvar för Bennison.
Jag tror att hon kommer att få växa in i det, och jag tror att men jag gillar bara Bennison i de här miljöerna. Jag känner att hon är mer Italien, Spanien än England spontant personligen, och jag hoppas att hennes återigen offensiva kvaliteter får ta mer plats, även om jag gillar det här defensiva tugget som jag ändå har sett senaste tiden. Men jag, det är en spelare som jag fortfarande tror i landslagssammanhang bör kunna ta större plats. Så det ska bli mycket intressant att se om hon någonsin kommer att få göra det.
Mm, och så har vi ju då nästa flytt från Arsenal till Fiorentina. Det är Lina Hurtig som har flyttat tillbaka till Italien.
Ja, men jag gillar denna. Den får också en 4. Och 4:an är väl egentligen bara så här. Återigen, jag tror att bara det handlar om att hitta rätt klubbadress. Speciellt med Hurtig som har haft det kämpigt. Definitivt lite speltid i Arsenal. Ja, men man vill bara att hon ska må bra. Och man vill att hon ska gilla fotboll. Och trivs hon i Italien, så go for it. Så att, det är väl det min spontana.
Arsenal var ju en svensk koloni, det är det inte längre, för nästa är Rosa Kafaji från Arsenal till Brighton. Vi ska trycka på det, är ju ett lån då att Arsenal lånar ut henne till Brighton.
Det där är en 5+. Alltså vet du vad, så här, Brighton ska man ha med sig, ett lag som satsar, det är ett lag som faktiskt etablerar en spelstil som är lite för modig för sitt eget bästa. Men det är ett lag som kan vara lite jämnare över tid under i Women's Super League den här säsongen, hoppas vi. Där kommer Rosa Kafaji passa in. Hon kommer få speltid. Hon kommer ha sällskap av Agyeman, som var bländande i EM, tyvärr. För svensk del vill jag ha
det till. Jag minns.
Så att, men det är bara så att där kommer hon få vara i en miljö som är menat att fostra fram elit. Och jag gillar vad Brighton sysslar med. Brighton är en rik klubb, ska man ha med sig. Det är en välmående klubb på här- och damsidan. Så att, jag ser fram emot vad som kan hända där. Och Ćankovic, jag har inte gett upp på dig. Du finns där, och jag tycker att Chelsea did you dirty. Det är vad jag känner.
Jag blev så glad när jag såg henne i Brighton start 11 här i helgen när Women's Super League drog igång. En annan som har lämnat Women's Super League, det har vi ju vetat ett tag. Nu under sommaren bekräftades det också att hon går till Malmö FF. Det blir den första riktiga håll käften värvningen. Zecira Musovic som flyttar hem till Sverige, till Skåne. Har nyss blivit mamma. Det kommer dröja innan vi ser henne i den där Malmö-tröjan, men vad säger du om flytten?
Men alltså, den är så taktiskt smart. Alltså, det är en 5+ den också. För att först och främst, det blir en mäktig värvning för Malmö FF. Ett steg i deras riktning att fortsätta etablera sig. Där såklart längre fram. Vi vet ju såklart inte hur Zeciras kropp kommer att hantera graviteten och efter graviteten. Så någonstans får man ju ha stor respekt för den resan. Och med det sagt så är det ju jättesmart av Zecira att ta sig hemåt. Hon är från Helsingborg, närheten till familjen, får ändå bibehålla högsta nivå i det avseendet att hon har alla möjligheter runt omkring, faciliteter, människor. Så jag tror verkligen att skulle hon någonstans, så var det ju Malmö FF här i Sverige. Eller det tycker jag i alla fall, utifrån allt det här. Och sen så tror inte jag det här är sista gången vi kommer se liksom henne ute i Europa. Jag tror att hon kommer att försöka pusha det ytterligare en gång när tiden är inne. Men den var jävligt smart.
Har ju dessutom en sambo som är involverad i Rögle.
Så ja, med sportchef, va?
Exakt. Ja. Och det är ju då herrarnas hockey det handlar om där. Så att det finns ju den där kopplingen till Skåne. Det är inte helt lätt för honom heller att bara riva upp rötterna och dra någon annanstans. Nu får de landa lite här. Vi får väl se var hon eventuellt flyger iväg sen. Just nu verkar hon ha det ganska mysigt i sin babybubbla. Jag såg att Katarina Macario och Niam Charles var på just besök det. I Helsingborg i helgen efter att ha vunnit Women's Super League-premiären. Fint av dem. Linda Sembrant då, från Bayern München till AIK.
Jag är så dålig. Jag tänkte säga femma på den också. Men tänker jag inte helt... Jag tänker ju rätt här. För att tänk så här. Okej, vi kan tänka på två håll. Linda Sembrant trodde jag faktiskt skulle sluta. Så då kan man ju ifrågasätta om AIK tycker att detta är... Alltså de tycker detta är en femplussa, såklart. För jag menar, helt ärligt, all hennes erfarenhet komma tillbaka. Sen undrar jag hur mycket... Nu har inte jag sett hennes... om hon spelade mot Piteå. Det gjorde hon inte. Tittar jag på dig och du nickar.
Jag skakar ju på huvudet då. Hon spelade inte.
Nej, precis. Ja, precis. Det är rätt uttryckt. Hon spelade inte. Men, så här... jag är inte säker.
Eller jag blev inbytt med 14 minuter kvar, ska okay. jag säga.
Okej, okay. Rättelse. Sembrant har alltså spelat för AIK. Jag har inte sett det, så jag kan inte orda om det. Men det jag är lite orolig för, med tanke på att jag tänker att hon kanske är på slutet av karriären, är att det just blir, alltså när man trappar ner och det inte riktigt blir det här injektionen som behövs. Sen med hennes erfarenhet så tycker jag någonstans att det är ju en jäkligt bra värvning för AIK att ha en sån typ av ledare i sitt lag. Spelfoten kommer passa dem. Jag tror att hon kommer passa hur Lukas vill spela sin fotboll rent ut i att våga ta ytor. Och just det här, styr upp en backlinje som är ytterligare en byggsten för dem. Så på det sättet, ja, men jag säger en fyra då. För jag trodde nog inte att hon hade så mycket mer fotboll i sig. Så det är väl kanske därför jag reagerar på. Det kan inte bli en femma, det får bli en fyra. Så tänker jag.
Ja, det låter väl rimligt. Och den sista då, den har vi varit inne på lite. Men jag var tvungen att slänga in den här ändå. Mm. Och hon har ju inte spelat i landslaget under det här EM:et. Men har varit med i trupp under våren. Hon heter Felicia Skröder och förlänger med BK Häcken.
Det är ju en femma. För den är smart. Och det är ju som vi var inne på, att man inte släpper iväg henne för tidigt, man höjer hennes värde och allt det vi redan gått tillbaka till början för vad det är vi sa då. Det är en femma. Sen kommer hon vara en rekordvärvning längre fram.
Mm, vi rusar vidare men ställer oss bara en liten fråga, för vi hinner ju inte gå igenom allting som har hänt i damallsvenskan. Däremot har man ju sett nu de senaste dagarna, får man väl säga. Med en Anna Tamminen som lämnar Hammarby. Vi har Tove Almqvist och Ebba Hed som lämnar Djurgården. Ska vi vara rädda för att alla drar till England när till och med andra ligan tar startspelare från topplag?
Ja,
hur
ska vi.
Hur rädda?
Ja, ganska rädda. Så för om vi ska vara någon slags plantskola i Sverige att ha unga talanger som ska säljas vidare, så tror jag att det är lite varningssignal när andra ligan kan locka till sig de här spelarna, för då vet de att det är highway into Women's Super League som är väldigt attraktiv att spela i. Och med det sagt så tror jag att vi ska vara mycket oroliga för den trenden som vi ser. Det är någonting med det är red flag.
Den hissar vi för det som håller på att ske. Om vi ska diskutera lite snabbt då, toppklubbarna i England, det har ju faktiskt varit ganska lugnt där ändå. Det har inte värvats in i massor, där vi ju ser att till exempel Arsenal då, ja men signa Chloe Kelly, tar in henne, hon var ju på lån, man permanentar den, det var väl det mest givna som skulle hända i sommar. Sen plockar man Taylor Hinds från Liverpool, men också Olivia Smith som ju blev miljonaffären, som blev den stora snackisen i toppen den här sommaren, får man väl ändå säga. Jag tycker det var lite underhållande med Manchester City som råkade outa Sidney Lohmann på sin truppsida innan de hade presenterat henne under EM. Så kan det också gå när det är någon som är lite för trigger happy. Men annars så har det varit ganska lugnt i Chelsea till exempel. Ja, men handplockat in Ellie Carpenter som ju var fantastisk i premiärmatchen mot City. Och sen så ser vi ju också den fortsatta Emma Hayes-effekten. Det märks att den amerikanska förbundskaptenen talar väldigt gott om sitt gamla hemland och sin gamla hemklubb. Chelsea, Alyssa Thompson klev in där med lite härliga rökmaskiner i premiären och presenterades. Men annars har det ju faktiskt inte hänt jättemycket i toppklubbarna. De verkar sitta ganska lugnt i båten.
Ja, men de du har nämnt, jag är ju besatt av Chloe Kelly. Jag tror faktiskt, jag fattar att hon inte är världens bästa spelare, men jag tror hon är min favoritspelare.
Din favoritbästa.
Ja. Pratar barnspråk för mycket. Favoritbästa. Sen vill jag ha sagt, Olivia Smith är en ruggigt bra spelare. Alltså, när hon var i Liverpool kändes som hon bar laget. Den starten hon har med Arsenal, den sa vad den behövde säga. Så att Arsenal har ju inte blivit sämre. Och det är det faktum att Arsenal måste vinna den inhemska titeln nu. Har man vunnit Champions League, man har liksom verkligen toppat. Det är dags att stå upp mot Chelsea nu. Jag är inte så säker på att de gör det, men de har spelarna till det.
Det har de.
Carpenter vill också beröra lite snabbt. Lite oroväckande, va?
Det är ju det. För hon gjorde en väldigt, väldigt fin premiär här och kändes verkligen handplockad av. Det var också så här, när poletten trillade in. Ja just det, Sonja Bonpastor tränade henne i Lyon innan. Mm. Just det. Hon vet precis vad Ellie Carpenter går för.
Ja, och vad vi syftar till är ju att Rytin Kaneryd inte kommer till start. Att det är just den positionen som man annars kanske kan se en Rytin Kaneryd i. Nu får man ju ha med sig, det var en fyrback nu vill jag ha det till. Men de har ju spelat lite med Kaneryd som en wingback i stunder. Jag tror inte Kaneryd kommer vara en del av de 2-10 positionerna som Chelsea har, utan jag menar när Lauren James kommer tillbaka så kommer hon ju vara en av dem, och med det sagt så är jag lite orolig för JRKs säsong, om det är så att hon kommer vara ett andra val när hon har varit så självklart första val under tidigare säsong, så vi ska följa det med spänning för att som sagt, det är lite red flagg på den också, det vill vi inte se.
Nej, det vill vi inte. En som däremot fick en kanonstart på den här säsongen, det är ju Kosovare Asllani som fick slå in det första historiska målet, det hatar hon inte, i Women's Super League för London City Lionesses på straff på Emirates inför så mycket folk. Häftig inramning. Sen blev det ju förlust för London City Lionesses i den matchen ändå. Men London City Lionesses, det är ju klubben som har värvat allra mest. Innan så hade jag rubriken på det här om det var för rutinerat eller föråldrat. För det känns som att man har gått ganska mycket på de rutinerade namnen. De som inte är på väg upp mot sin peak och så vidare. Men sen så kom ju ett riktigt jävla power move på deadline day. När Michelle Kang, ägaren av London City Lionesses men också av Olympique Lyon, kliver in och plockar PSG:s största stjärna just nu. Får man väl ändå säga när Katoto har lämnat för att gå till Lyon. Hon går alltså in och tar en av de bästa spelarna för PSG som är Lyons största konkurrenter i Frankrike och sätter henne helt enkelt i London City Lionesses. En riktigt tung värvning för nykomlingarna på deadline day.
Ja, du pratar ju givetvis om Grace Gioro, tror jag vi uttalar det. Gioro?
Ja. Yeah. Vi försöker låta så franska vi kan.
Gioro? Ja. Man ska upp i falsett. En spelare som jag verkligen gillar i franska landslaget. Jag tycker hon har sån klass, elegans på planen. Central mittfältare. Hon kan verkligen styra ett spel. Hon har också fysiken, den fina touchen. Det där är en ruggigt bra värvning. Och jag skrev ju till det, Anna, för att det är klassisk liksom, Kosovare, Asllani, Anda. När hon står och säger att vi ska pusha topp 4 och att det är en misslyckad säsong om de inte kommer topp 4. Då kände jag bara, amen, Kosse, vad säger du nu? Alltså, kom igen, nu får du ha lite liksom, verklighetsförankring. Är det bara den här klassiska, ja, vi skapar rubriker och så vidare. Men med det sagt, när den här värvningen kom in så blev det så här, ja, alltså, nu när du säger det så kanske det inte är så dumt ändå. Men vi ska ha med oss att så här, Liverpool kommer vara fortsatt bra. Brighton kommer, tror jag, kommer bli ännu bättre. Aston Villa ryktas ska bli riktigt bra. De fick ju ett uppsving i slutet av förra säsongen med ny tränare. Det snackas i England om att de kan absolut vara där uppe och härja. Så jag menar också de vanliga usual suspects är ju Chelsea, Arsenal och United. Så att de har ju lite konkurrens om fjärdeplatsen. Men visst ska det bli jätteintressant att följa London City utan tvekan.
Du glömde ju också Manchester City där uppe i bland topplagen.
Men gud, bara det!
Så att, det finns ju några
Christ,
stycken.
Förlåt, Jäglech och Sjögran. Herre min gud. Ja, det var inte ens meningen.
Nej. Och jag ska bara rada upp några av namnen som har kommit in i Lionesses här då. Daniel van de Donk från Nederländerna. Elena Linari som ledde det italienska landslaget i somras. Chana Fernandez från Spanien som kommer närmast från Barcelona. En Katie Sellem som vet allt vad WSL är om, även om inte Sir Jim Ratcliffe har koll på vem hon är. Hon kanske kan visa det för honom på riktigt nu. Han har väl dock tyvärr inte tid att titta på den typen av fotboll. Alana Kennedy, australiensiskan. Nikita Paris, Sunny Franci. Alltså det är så mycket namn man känner igen på den här listan.
Nikita Paris, har hon varit i typ alla klubbar nu?
Det
eller?
Känns det som.
Ja, herregud.
Det är som ett sånt WSL bingo som man ska bara kryssa för. Check that box. Ungefär så. Och så plockade man ju in en sån som Saki Kumagai i januari. Så att det finns rutin. Vi får se hur långt det räcker för Lionesses. De var väldigt tydliga med att trycka på att de förlorade mot Europamästarna när de förlorade nu mot Arsenal.
Också så här, allting som blåstes upp var det historiska målet som Aslani gör. De förlorar med 4-1. Jag vill bara ha det sagt.
Ja. Vi följer deras framfart. Vi ska också se vad som händer med Barcelona. Visst, de ångar på i ligan hemma. De har kvar mycket kvalitet i laget. De har väl 16-1 på de två första matcherna, eller vad det är. Men det har ju inte kommit in särskilt mycket spelare. Laia Alexandri är den spelaren som har kommit in. Det har snarare varit snack om alla man har gjort sig av med Fridolina Rolfö, Ingrid Engen, Ellie Roback, apropå Villa, Chana Fernandez, numera i Lionesses. Frågan är hur den klubben mår, hur det där hanteras internt. Det verkar ju inte vara helt populärt allting runt omkring. Så vi ska följa vad som händer med Barcelona. Sen så har vi också en spaning i det här fönstret. Med flykten till Saudi. Vi har ju såg ju den på här sidan innan där man började med de äldre spelarna. Nu har man börjat plocka in yngre spelare till Saudi med monsterlöner. På damsidan så är det ju också det. Man har gått på de äldre namnen. Vi har sett Sara Björk Gunnarsdottir gå dit tidigare under det här fönstret. Amel Macheri från Frankrike. Marochan, Tyskland. Jessica Silva, Portugal. Och så kanske den som förvånade mig mest, den som kom sist av de här, Azizat Oshoala, nigerianskan från Bay FC i USA till Al Hilal. Är det här någonting vi ska vara rädda för?
Ja, alltså jag tror att damspelare generellt vill ju också kunna leva på sin fotboll. Nu vet jag inte exakt vad lönerna ligger på där. Är det motsvarande på här sidan så är det hysteriska summor. Som inte går att motsvara i någon av de andra ligorna. Och då pratar jag även på här sidan. Så att jag måste läsa på lite bättre om deras förutsättningar. Men givetvis så är det någonting, alltså det är en ny aktör som går in och faktiskt norpar spelare. Än så länge tycker jag inte det är spelare som riktigt kanske liksom vänder upp och ner på den europeiska fotbollen, men Silva skulle väl ändå lite höja ögonbrynen på att hon väljer den vägen i det här skedet där hon är. Det är ju alltid lite speciellt, måste jag ändå lägga till med Saudi, för att jag står inte bakom vissa av de värderingar som de står för, och hade inte själv kunnat kanske välja den vägen. Andra resonerar att de kan föra med sig sina värderingar, men jag tror att det är alldeles för starkt injobbat i kulturen, att det är liksom bara att rätta sig i ledet. Och faktiskt så här, när man går till ett annat ställe så är det ju med all rätt, du får ju liksom respektera de regler och lagar som finns dit du kommer, men jag själv hade inte riktigt kunnat axla det, så att därav blir det konflikter med hjärna.
Och med tanke på mänskliga rättigheter och så vidare i Saudi så kanske de får svårt att locka över en del av stjärnorna på de sidan som vi vet är väldigt tydliga förespråkare. Det har ju kommit namn under samlingen mot att det ska komma in Saudi-spons till stora mästerskap och så vidare. Så att det är en utveckling som blir intressant att följa och se vad de kan försöka köpa sig till.
Ja, och för förtydligare du sa, insamling alltså emot.
Emot,
att man inte man
att
vill
stoppa
ju liksom, ja,
exakt. Saudi-spons.
Så att inte det lät fel här nu. Alltså
det är bra. Tack för att du räddar mig.
Ja, de vill verkligen ha Saudi-spons.
Yeah.
Nej,
inga smutsiga pengar.
Nej, och pengar är väl smutsiga i grund och botten då. Men det är en större fråga för en annan podd. Det är inte för en fotbollspodd om vår kära damfotboll.
Speciellt inte när vi running late. Vi har redan hållit på en timme och ska dessutom vidare efter det här. Så jag ska avsluta med min sista punkt. Den virala monstervärvningen för Olivia Smith var ju en rekordvärvning. Ända fram till att den 25-åriga Lisbeth Ovall blev värvad. Och det är ju ett namn som man kanske inte känner igen direkt. Hon gick för 15,8 miljoner kronor jämfört då med 13,6 som Arsenal fick ge Liverpool för Olivia Smith. Från Tigres till USA till Orlando. Och Lisbeth Ovall, de flesta av er har säkert sett henne. För hon gjorde det där sensationella målet för Tigres mot Guadalajara när hon klackar in den i bortre. Hon har ju ansiktet vänt åt andra hållet liksom, och så som en skorpion med klacken in i bortre. Ett otroligt läckert mål. Kanske är det det som gör att hon går för en rekordsumma. Hon har ändå gjort 81 landskamper för Mexiko, 20 mål. Så det blir intressant att se hur hon landar i Orlando. Men en oväntad rekordvärvning får man ändå säga.
Det var det faktiskt, men good for her.
Good for her. Vi avslutar med 5 plus och de ger vi den här veckan till Lucy Bronze.
Ja.
Jag älskar ditt lilla. Ja.
Nej, men jag vet ju vad du far efter, kör.
Som går in och donerar pengar när det inte finns. Det känns ju som en spelare som verkligen är bra på att se folk och se folks behov. Hon kan ju inte själv spela fotboll just nu, men du uppmärksammade mig på en post om att hon donerar pengar. Och det är ju för döva som spelar fotboll. Det är för att de ska få tillgång till material, att de ska kunna spela sin fotboll. Och den typen av initiativ måste vi älska.
Det gör vi. De tar ansvar, de här spelarna, och är väldigt osjälviska. Och det tycker jag är coolt när man är på toppen, att man faktiskt har en blick runt omkring sig också och inte blir i sin bubbla. Så att 5 plus till henne, definitivt.
Mm, hon sa till BBC, the GB Deaf football team will go to the Deaf Olympics in November and they were struggling to raise money, so I gave them £10,000 for the training kit and I got them nutrition and extra stuff. Mm. 5 plus till Lucy Bronze. Och med det så tackar vi för den här veckan. Nu kommer det inte dröja lika länge innan vi är tillbaka igen. Men se till att prenumerera på oss i ert poddflöde så hörs vi så snart som möjligt igen, hoppas jag. Det var väldigt kul att vara tillbaka.
Det var det. Tack så mycket för den här veckan.
Tack och hej!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.